Bön vid middagstid att 16, egentligen skulle den höra ihop med en tidigare timme på dagen. Alltså den sjätte timmen är klockan 12. Det gör ju ingenting. Och den är lättare att bruka och passa väldigt bra till innehållet för den här gången, liksom för det mesta. Det är i de här, vi kan nog sjunga åtminstone inledningen och hymnen, tror jag. Och sedan responsorer som kommer efter, som är ganska likt i dina händer, det tror jag. Vi kan vara, hur ska vi göra på den här sjunga?
Just och glädje tänk, jag får en sommartid, då Gud i sina skänke, en evig ro och fri. Vad skapen sen är borde, Guds vilja sånt är sin, och himlen nyår.
Thank you. din väger sanning, nåd och gräns. O Jesu, lär mig följa dig och bliva din vinnare. Ära ske Fadern och hans Son, den helge Ande i samma tro, den heliga treenighet, ske pris och nåd i evighet. Amen.
De som bidde efter Herren hämta ny kraft. Gläd din tjänares själ, ty till dig upplyfter jag min själ. Lyssna, Herre, till mitt bedjande och akta på mina böners djup.
Och min hälsa och färga mig, till lyssnar svara mig.
Ingen är dig lik bland gudarna, Herre, och intet är så som dina verk.
Ingen är som du har gjort, skulle alla komma att tillbedja inför dig, Herre.
Ty du är stor och du gör under. Du allena är Gud.
Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning.
Behåll mitt hjärta vid det ena, att jag fruktar ditt namn.
Och vill jag tacka dig, Herre, min Gud, av allt mitt hjärta. Och ära ditt namn till min
väg. Ty din nåd är stor över mig, och du räddar min själ ur dödsrikets djup.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. De som bidar efter Herren hämtar ny kraft. Den andra årgångens aftonsångstext idag är hämtad ur andra brevet till Korintierna, det fjärde kapitlet. Aposteln Paulus skriver där dessa heliga ord: mina bröder, vi fälla icke modet. Om och vår utvärdes människa förgås, så förnyas likväl vår invärdes människa dag efter dag. Till vår bedrövelse, som varar ett ögonblick och väger föga, bereder åt oss i översvinnligen rikt mått en härlighet som väger översvinnligen tungt och varar i evighet. Åt oss som icke har varit till ögonmärke de ting som synas, utan den som icke synas. Ty det ting som synas, det vara allenast en tid, men det som icke synas, det vara i evighet. Men du, Herre, förbarma dig över oss. Gud, vi tackar dig. Aposteln börjar med denna förklaring, som man naturligtvis ska se i sammanhang med hela hans liv och den situation som han står i och de upplevelser, både yttre och inre, som han får vara med om. Han säger, med ett heligt trots kan man säga, vi fäller inte modet. Det är sånt där nyttigt slagord, för det finns ju slagord, om man kan kalla det så, som är nyttiga, som är hälsosamma att lägga på minnet, som att ha till hands, som kanske kommer fram av sig självt just när det behövs. Och det är ju ett ord ur skriften, och det är ju mycket märkligt med detta, hur Guds ord visar sig vara levande också på det sättet att ord som vi har läst, kanske inpräglat i minnet, ibland kanske inte ens det, men ändå kommer fram just när vi behöver det i vårt minne. När en människa får uppleva motgångar av olika slag, yttre och inre svårigheter, som detta livet vi är fullt utav. Vare sig man nu tänker på allt det som sker ute i stora världen, där vi på nytt hotas av det som länge har talats om, det tredje världskriget. Man vet inte när katastrofen är över oss. Eller vi tänker på förhållanden i vårt eget land med den ovisshet och den brist på endräkt och enighet och den fiendskap mellan olika partier och så vidare som råder här. Och frågan vad som ska bli i framtiden för oss och för vårt folk och det uppväxande släktet. Eller man tänker på sina enskilda problem. Var och en har sitt i sitt arbete, i sin verksamhet, bland sina vänner eller eventuella ovänner, kyrkans läge och allt detta. Det kan ju vara som en liten flicka en gång sa för länge sedan, att om man nu skulle tänka på allt tråkigt och allt svårt som finns i världen, då skulle man ju aldrig någonsin kunna vara glad. Men den kristna människans inställning är inte den som världsmänniskor kan tillämpa ibland, att de bara vänder ryggen och låtsas som det inte finns. Det som jag talar om i predikan idag i högmässan, när de säger låt oss äta och dricka och göra oss glada. Till imorgon ska vi dö. Alltså allt är ändå förtvilat, det är bara att passa på. Det är inte det sättet och den livsinställningen som Paulus här tillämpar, utan han bygger på en helt annan och mycket, mycket fastare grund när han säger vi fäller inte modet. Hur illa det än må gå för mig som enskild människa, motgångar på olika sätt, i kyrkan, hur illa det är att gå i kyrkan, i vår egen svenska kyrka där det inte alls är lovande ut för närvarande, hur illa det är att gå i vårt land och folk och så vidare ut i världen, så behöver en kristen människa inte och bör inte, och man kan ju säga får inte fälla modet. Det är den som har Gud med sig. Han befinner sig aldrig i ett hopplöst läge. Aldrig någonsin. Paulus visar detta med sitt eget livs exempel, liksom många, många andra helgon och martyrer under kyrkans långa historia. Han var sannerligen van vid allehanda motgångar. Smädelser och hugg och slag och från denna världens mäktiga, mycket värre än någon enda av oss har varit med om. Och ändå är han den människan som aldrig tappar modet, som tröstar de andra och säger glädjen eder i Herren. Åter vill jag säga glädjen eder, Herren är nära. Det är alltså orsaken och det är grunden för det hela. Detta att Herren är nära. Han vet med full visshet att detta är sant. Han bygger på den fasta grunden som aldrig någonsin kan vackla. Och det ger han oss nu som en gåva, inte från honom själv utan ifrån hans egen Herre och Frälsare. Detta får vi ta emot. Vi behöver inte fälla modet, hur det än må gå. Om också vår utvärtes människa förgå, säger han, så förnyas likväl vår invärtes människa dag efter dag. Han var med om detta genom alla de olika motgångar som han mötte. Det många slags misshandel som var utsatt för. Att hans kanske av naturen inte så starka kropp blev svagare och svagare. Det är mycket möjligt att det var så. Och det är tydligen detta han syftar på. Hans utvärtes människa, hans kropp. Och även blev svagare och svagare genom alla dessa former av misshandel som han var utsatt för. Det som han räknar upp i samma brev på ett annat ställe, där varje moment egentligen övergår allt vad vi som enskilda människor har varit med om. Men även om vi inte får vara med om något liknande och vi får föra genom Guds nåd en ganska lugn tillvaro här på jorden, så händer ju ändå detta som man talar om förr eller senare. Människans liv går liksom en båge. Från barndomen så växer man upp och sedan obönhörligt så går det nedåt igen. Man blir svagare till kroppen. Och det kan också hända att det drabbar andra ting, att man inte ser så bra, inte hör så bra och inte minns så bra och så vidare. Allt detta som äldre människor kan klara om. Och det kan bli allehanda krämpor som kommer till och som inte går över. Det är livets gång, den utvärtes människan, den yttre kroppsliga människan, går mot sin förgängelse. Men, säger jag, den inre människan, den nya människan som är född av Gud redan i det heliga dopet, som har återuppväckt kanske många gånger när en människa har kommit tillbaka, ja, egentligen förnyas varje dag genom den dagliga bättringen, genom den dagliga syndabekännelsen och syndaförlåtelsen. Denna invärtes människa förgås inte. Även om kroppen, så till och med i viss mån själens krafter, avtar. Med själen menar jag då inte det odödliga, utan det som hör till vårt medvetande, vår tankeförmåga, vårt minne och allt detta. Om det avtar, så ändå den nya människan förnyas i alla fall, dag efter dag. Det är ett Guds under. Och det är ett bevis på hans trofasthet mot oss. Och det är en av orsakerna till att aposteln kan säga: vi fäller inte modet. Vi har ingen anledning att hänga med huvudet. Vi har den starkare på vår sida. Vi har segraren på vår sida. Så talar han om sin bedrövelse. Och då kommer vi ihåg och vi förstår, vad som talades om i denna dagens evangelium. Och vi förstår rätt väl varför de fromma män som gjorde upp den här evangelieboken hade valt just det här. Därför att det spelar i viss mån på samma tema som evangeliets ord av Jesus om en liten tid. Det gäller alltså vad vi också har talat om tidigare idag, att människans liv utgörs av en växling mellan ljus och mörker. Precis som dag och natt, precis som väderleken växlar. Ibland är det mörkt och kallt och hårt och stormigt och så vidare.
Och så plötsligen eller så småningom klarnade upp och allt blir ljus och glädje på nytt. Detsamma får vi uppleva med en bedrövelse som kan kännas väldigt långvarig, som kan vara kanske åratal, som en ständig verk så här, kroppsligen eller andligen eller båda dera. Ändå säger Paulus, han som hade varit med om så mycket lidande både till kropp och själ, det var bara ett ögonblick. Och när han tänker på hela livet så är ändå detta jordelivet, när allt kommer omkring, bara ett ögonblick i jämförelse med evigheten. Och de svårigheter som en människa kan bli utsatt för här under jordelivet, de väger fjäderlätt i jämförelse med det som kommer sedan. Och det är rent av så, säger han, att det som vi kan få uthärda här, det bereder åt oss i översvinnligen rikt mått, överflödande rikt mått. Vi får mångdubbelt igen i en härlighet som är oändligt mycket större, som väger översvinnligen tungt, som det heter, och varar i evighet, inte bara några korta minuter, inte ens bara några som vi ibland kan tycka långa och slitsamma år. Den varar i evighet. Detta livet är kort i jämförelse med evigheten. Vår tid här på jorden är kort, och därför ska vi begagna den och nyttja den så som Gud lär oss i sitt heliga ord, för att vinna en härlighet som väger översvinnligen tungt. Det får alltså sådana människor, säger aposteln Paulus i den tredje versen av det stycke som vi stannar inför. Det får sådana människor som inte har till ögonmärke de ting som synas, utan den som icke synas. Det finns ju människor, så är det med de flesta, och vi känner till från oss själva detta, hur man tar ögonmärken just i de ting som synas. Och det är väldigt mycket man då kan tänka på under detta uttryck, de ting som synas. Vi människor kan vara olika lagda, somliga har intresse åt det hållet, andra åt det hållet och så vidare. Men det är ändå den likheten mellan alla dessa som lever bara för denna jorden, att de har som ögonmärken endast det som hör denna världen till. Det kan vara jordisk egendom, om man vill bli rik på ett eller annat sätt, det må vara jordbruk eller industri, eller när man vill göra en politisk karriär, eller det som ju också är mycket lönsamt och kan inbringa miljoner, det är ju att vara en toppidrottsman. Allt det där känner vi till. Man riktar in hela sitt liv på detta, och vi hör och ser ju dagligen exempel på detta människor. Det kan vara somliga som är mer anspråkslösa, som inte är så framgångsrika men ändå har samma önskan, som därför kan plågas av svår avundsjuka mot dem som lyckas bättre och så vidare. Men skillnaden mellan de avundsjuka som misslyckas eller inte går så långt, och de som lyckas är ju inte så stor som man kan tycka. De är lika varandra i det att de båda har till ögonmärke och anser det viktigaste i livet just att vinna någonting just här. Pengar, eller där man kan få pengar, eller berömdhet och makt och så vidare. Men allt detta är ju förgängligt. Det håller inte. Det kan verka hur klokt som helst. Det kan vara världsloka människor som har en fenomenal förmåga att alltid välja den rätta sidan för att komma fram, att anta de gångbara åsikterna och så vidare, att alltid veta vart vinden blåser och så där. Och ändå blir de alltid till sist bedragna, därför att de satsar på någonting som inte håller i längden, som förgås och till sist lämnar en djup och till sist oändlig besvikelse. Men den kristna vägen och den kristna livshållningen, den är rakt motsatta. Det är att ha som ögonmärke de osynliga tingen. Och med det menar ju Paulus inte bara någon slags filosofiska idéer, om vi nu skulle vara så kallade intellektuella människor som filosoferar och sådär och har vissa idéer. Det är inte det han syftar på, utan det är ju, det är något mycket mer än idéer. Det gäller ju sådana ting som nu är osynliga för oss, men som inte därför är overkliga på något vis. Människor räknar ju gärna så, av oss själva gör vi ju det, att det är egentligen bara det som syns som är verkligt. Men Gud är osynlig. Han bor i ett ljus dit ingen kan komma. Men han är ändå verklig. Ja, man skulle kunna säga att han är mer verklig än någon av oss. För han är ju livet självt. Han är allt livs källa. Han är skaparen. Han är den som styr allting. Även om det ser ut som allting är galet här i världen ibland, så är det ändå han som med sin allmaktshand leder allt efter sin vilja. Och det ska han till sist visa. Och Herren Jesus ser vi inte nu. Det fick inte Paulus heller göra, för han hade möjligen sett honom före sin omvändelsestid när han hade vandrat i Jerusalem. Det talar han inte om, men det är mycket möjligt att han såg honom bland folkskarorna. Han såg i varje fall Stefanus och han såg andra apostlarna. Men när han skriver detta brev så såg han inte Jesus med sina yttre ögon. Han hade sett honom i ett förklarat ljus utanför Damaskus, när Jesus mötte honom och tvang honom att vända om, när han inte längre kunde spjärna mot udden utan måste följa den som han kanske innerst inne hela tiden såg var hans rätte herre och frälsare. Men han såg honom inte med sina yttre ögon, men han följde honom. Och så är det också med den heliga ande. Vi ser honom inte, men han finns och han verkar. Så är det med hela gudomen. Det synliga, det jordiska, det materiella som människor satsar på i första hand, det är alltsammans förgängligt. Till och med sådana jämförvis oförgängliga ting och hållbara ting som guld och silver och sådär, till sist så försvinner också detta. Och det kan aldrig hjälpa oss när detta livet är slut. Än mindre andra ting. Men Gud lever och Kristus lever. Det är alltså inte vad ting som helst. Det är ju personer, det är levande verkligheter. Det är den treenige Guden själv. Det är alla hans änglaskaror. Det är alla de saliga avsomnare som vi har sjungit om både nu och tidigare idag. Det är livet i den himmelska glädjen. Det är för oss nu osynligt. Så osynligt att det verkar som en dröm, och så att många människor bara skakar på huvudet och tycker att det är meningslöst, att vi är bara verklighetsfrämmande drömmare, fantaster som satsar på någonting sådant. Och i själva verket är det ju så, som Paulus här säger, att det är just de sanna kristna människorna som har de osynliga tingen, som har Gud, som har Herren Jesus till ögonmärken, som söker vandra den väg som han har banat för oss. Det är de som människorna som är de verkligen visa, som är de riktiga verklighetsmänniskorna, som bygger på den verklighet som aldrig förgås, på de osynliga ting som förefaller så overkliga men ändå är den sanna verkligheten, under att allt det som nu syns allt det materiella som vi lever och måste utnyttja, men som aldrig kan vara målet för vår tillvaro, aldrig får fånga hela vårt hjärta. Det ska alltsammans förgås. Så har han som är vägen, sanningen och livet genom sin heliga apostel här givit oss en ny uppmaning och en ny undervisning om hur vi ska leva detta livet. För att inte behöva fälla modet. För att vad som än händer ändå kunna vara glada, inte så där att vi vänder andra människor ryggen eller inte frågar efter att det går illa för andra människor, utan helt enkelt därför att vi blir mer och mer övertygade om att även om de kristna är en liten minoritet här i världen och även i vårt eget land, så är det ändå Gud som har makten, och det är det som följer honom som vandrar den rätta vägen, som följer honom som säger: jag är vägen, sanningen och livet. Man har ibland velat översätta eller omformulera det så det kan säga något om innebörden, att han är den sanna vägen till livet. Den enda rätta, sanna vägen som leder till det verkliga livet. Det är människor som har honom till ögonmärke och vandrar i hans fotspår. Hjälp Herre, nåderik och blid, att jag av hjärtat all min tid mig håller till ett ena, att tro på Herren Jesus Krist och öva kärlek utan list. Min hjälp är du alena. Amen.
Herren är min starkhet och min själ, på honom förtröde nästan min hjärta. Herre, fräls ditt folk och välsigna dina arbeten. Ära vare Fader och Son och den helige Ande. Herren är min starkhet och min själ, på honom förtröstas mitt hjärta. Saliga äro de människor som i dig hava sin starkhet. Herre, förbarma dig. Kristus, förbarma dig. Herre, förbarma dig. Fader vår, riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herre Gud, se vårt, upprätta oss.
Låt ditt ansikte lysa så att vi har det bästa.
Stå upp till vår hjälp, Herre.
Och förlossa oss för din nådstund.
Herre, hör vår bön.
Och låt vår
Herren vare med er. Låt oss bedja. Vi bedjar dig, o Herre Gud, att du värde styra och helga våra kroppar och själar i din dag och leda våra hjärtan på dina budordsväg. så att vi med din hjälp kunna leva heligt här i tiden och sedan saligt i evigheten. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre, välsigne oss och bevare oss för allt ont och föra oss till det eviga livet. Amen.
Christus der Bede.
Nu.